God morgon och välkomna till möte. Och alla ni som lyssnar på internet ska också vara välkomna. Vi ska läsa två stycken. Ett från Markus evangeliets andra kapitel. Och med början där i vers 23. Så Markus 2. Och 23 och framåt. En sabbat gick Jesus genom ett sädesfält och hans lärjungar började rycka av ax där de gick. Då sade fariserna till honom: varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga och inte hade något att äta? Hur han gick in i Guds hus då Abiatar var överste präst och åt skådebröden som endast prästerna fick äta, och hur han även gav till dem som var med honom. Och Jesus sade till dem: sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Och sen en vers till, och jag vet att den står i ett speciellt sammanhang. Och vi vill helst läsa saker och ting i ett sammanhang. Men så ta det för vad det är här, att vi använder den som en kompletterande vers i ett tillämpningssammanhang. Därför att det talas här om de andliga gåvorna. Men jag använder den bara som en princip. Nämligen första Korinthierbrevet 14 och vers 8. Första Korinthierbrevet 14 och vers 8. Om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? Herre, nu ber vi att du välsignar de här tankarna som vi framför. Du smörjer din tjänare, du smörjer ditt ord. Du drar ut ur oss det som du vill säga och förkunna idag. Vi tackar och prisar dig, Jesus, för ditt ord som är för evigt fast i himlen. Vi ber i ditt namn, Herre. Amen. Alla har hört talas om lagen. Israels lag, 10 Guds bud. Det fanns också andra lagar, tillämpningar av lagarna, skrifter och så vidare. På Jesu tid så var det här någonting väldigt viktigt. Fariserna hade den här lagen, de talade om för människor hur den skulle tolkas, hur den skulle levas efter. Lagen hade en stor plats i människornas liv. Vi lever i en annan tid, och det är kanske inte så många människor idag i Sverige. Kanske för 100 år sedan, till och med för 50 år sedan. Men idag är det inte speciellt många människor som talar om 10 Guds bud. Kanske möjligen sådär, något rättesnöre liksom för vissa. Men vi hör inte så mycket om det. Men vi har också en lag som vi följer. Svea rikes lag. Stor lagbok, hur man ska köra, hur man ska bete sig, hur man ska göra olika saker. Så att begreppet lag finns överallt. Och lagen är ingenting ont. Paulus skriver om lagen i Romarbrevet 7 att den är någonting gott. Därför att den reflekterar vem Gud är. Det här är Guds helighet. Det här är vad Gud förväntar sig av oss om vi i vår egen kraft skulle vara heliga. Då måste ni följa det här, då måste ni göra det här. Men problemet är inte att det är någonting fel på lagen. Problemet är att det är någonting fel med oss. Vi är inte tillräckliga. Vi är inte förmögna att kunna uppfylla denna lag. Och vi kan inte uppfylla någon jordisk mänsklig lag heller. Vi försöker, vi gör vårt bästa. Och lagen är god på det sättet att den hjälper samhället att vara stabilt och att hålla tillbaks ondskan i någon mån, etc. etc. Men Lagen har debatterats väldigt mycket, vilken roll den har i den kristens liv. När jag blir född på nytt, vad händer? Det finns skriftställen som säger att Jesus Kristus är slutet på lagen i Romarbrevet 10 och vers 4 för alla de som tror. Betyder det att vi inte behöver följa lagen? Betyder det att lagen inte har någon plats i våra liv? En del har tänkt så. Under historien så ser vi hur det här tankarna eller de här tankarna om lagen har lett till i princip två olika skolor. Den ena är vad vi kallar för lagiskhet. Där människor har gett olika bud till människor och sagt att okej, ni måste följa lagen till punkt och pricka. Gör ni inte det så kommer inte Gud att älska er. Gör ni inte det så kommer inte Gud att ha behag till er. Gör ni inte det så kan ni inte förtjäna frälsningen. Ni kan inte bevara frälsningen. Ni kan inte bevisa frälsningen. Vad det nu kan vara. Olika former av lagiskhet har funnits. Men å andra sidan så har det funnits vad vi kallar för lössläppthet. Människor säger att okej, om vi är frälsta, om vi är födda på nytt, om vi är Guds barn, vår ande är nyskapad, vi är förseglade med Guds ande till ändens tid. Och det står att synden är bara någonting som bor i våra kroppar. Så måste liksom kropparna, de är inte viktiga. De dör och de försvinner, de ruttnar bort. Liksom. Det är inget viktigt. Så med andra ord, vad kroppen gör, syndar, det spelar ingen roll. Är vi bara pånyttfödda så är det bra. Och det är sån här laglöshet. Så vi har lagiskhet och vi har laglöshet. Men faktum är att båda de här är fel. Men fienden, Satan, vill alltid föra oss in i ett del. Han älskar att antingen göra oss lössläppta, leva i världen och liksom vara som alla andra människor och inte förstå vad det innebär att leva ett helgat liv och att lära känna Gud i livets detaljer. Eller så vill han få in oss i den här lagiska kristendomen där vi spionerar på varandra och tycker att vi är lite bättre än någon annan och hela tiden på något sätt försöker att leva upp till en lag i vår egen kraft. Men när Jesus kom in i den här världen, som vi läser om i evangelierna, då hände verkligen någonting. Jag vet inte hur. De största skor jag har sett i mitt liv, det var Mikael Wallenbergs skor. Storlek 52. Och jag kommer ihåg att Eva Torell en gång, hon de här skorna stod i våran hall. Så Eva hade sina ytterskor på sig och hon klev i de här skorna liksom och stod med sina skor i dem, och det var ändå liksom jättemycket kvar så här. Och de var gigantiska. Men jag säger att de skorna, de var små jämfört med Jesu skor, andligt talat. När han klev in i den här världen med sina Guds fötter, då klev han över alla tänkbara mänskliga koncept. Han klev över allting. Och människorna bara stod där. Liksom. Allt det som de hade tänkt, allt det som de hade byggt upp, det raserades. Allt det som fariserna hade liksom byggt upp sitt liv runt omkring, det raserades. Och idag vill vi tala om livet bortom fariserernas lag. Livet bortom fariserernas lag. Och vet ni, i evangeliet, jag älskar att läsa evangeliet. Ofta är det så att jag börjar med Markus evangeliet, för det är kortast. Man är ju lite lat av sig. men sen när jag läste, då blir jag så sugen på att läsa ett annat evangeliet. Så då blir det ofta Matteus eller Lukas eller Johannes och så vidare. Men jag älskar det därför att det är liksom Jesu liv som reflekteras. Och vad säger Bibeln om Jesus? Jo, det står i Johannes 1:18 att Jesus visade vem fadern var. Det kunde inte lagen göra, det kunde inte fariserna göra, det kunde inte någon annan religion göra. De hade sina idéer om skapelsen, de hade sina idéer om fallet, de hade sina idéer om vad det innebär att bli återupprättad som en fallen människa. Men ingen av dem förmådde att uppenbara Guds karaktär. Och jag säger det, en fråga som kom upp igår på ungdomsmötet. Någon sa, hur ser Gud ut? Och vi tänker liksom, hur lång är jag? Jag vet inte hur lång Gud är. Jag vet inte hur mycket han väger. Jag vet inte liksom några sådana detaljer om Gud. Men jag sa, det är inte det som är viktigt. Det som är viktigt att veta om Gud är inte hur han ser ut i den bemärkelsen. Utan det är vem han är. Hans hjärta. Hur tänker han om oss? Vilka planer har han för oss? Det är det viktiga. De andra bitarna får vi vänta med. Jag tänkte bara på några saker här som förklarar detta, vem Gud är och vad han vill med oss. Och den första saken som vi måste ta reda på idag, det är, vad var lagens syfte? Vad var Guds tanke med att ge en lag som han visste mer än någon annan, och vi vet, ingen kan leva upp till? Det verkar inte alls logiskt. Det finns ett svar som är enkelt. I Romarbrevet 3 och verserna 19 till och med 20 så står det att lagen gavs inte för att någon skulle kunna bli frälst genom den, står tydligt där, utan endast för att uppenbara hur bankrupta vi är som människor och vilket stort behov vi har av en frälsare. Någon som kan uppfylla denna lag åt oss som vi inte själva kan uppfylla. I andra Mosebok kapitel 19 så gavs lagen på berget Sinai till Israels folk. Och det här är väldigt intressant. I historien så fanns det någonting som hette ett vasalfördrag. Och någon säger, jag har ingen aning om vad något av de orden betyder. Men en vasal, det är ett synonym för en tjänare. Någon som tjänar någon. Ett fördrag, det är ett slags kontrakt. Så vi skulle också kunna kalla det för ett tjänarkontrakt. Det här fanns bland folken. Och det gick till på det här sättet. Att ett litet land fanns någonstans. Och de var omringade av stora, farliga grannar, fiender. Som mycket väl skulle kunna attackera dem, ta över dem, göra slut på dem. När som helst. Så det kanske var någon kung som var mäktig. Så kom den här kungen till det här lilla landet och den här kungen och lilla. Och säger att vet du vet hur situationen är runt omkring dig. Vilken dag som helst kan du bli slukad av fienden. Ni vet inte vad de kommer att göra med er. Jag har ett förslag. Ni blir våra tjänare. Och om ni lyder oss som en lydstat, då kan jag i utbyte mot det erbjuda skydd och hjälp och så vidare. Så vad säger ni? Är ni med på det här? Ett vasalfördrag. Och Gud ingick ett sådant, kan man säga, med Israel. Och det fanns alltid ett antal detaljer som hade med det här att göra. För det första, när ett sånt här fördrag ingicks så samlade man folket. Och det var precis det som Gud gjorde. Han lät Moses samla folket. Och lagen lästes för Israels folk. Och det var högläsning av de här villkoren. Och det är intressant att se att de här villkoren, de innebar naturligtvis välsignelser eller förbannelse. Gud sa tydligt att om ni följer mina lagar och stadgar och förordningar, då kommer ni att vara ett välsignat folk. Ni kommer att vara huvudet, inte svansen. Ni kommer att vara annorlunda än alla andra folk. Alla andra folk kommer att förstå att den Gud som ni tjänar, det är en levande Gud. Det är en verklig Gud. Det är inte en avgud som de andra folken har. Han ingick ett sådant här. Och när alla de här villkoren hade skrivits ner. Villkoren hade lästs upp. Människor hade tagit del av det så de visste vad som gällde. Då skulle den här fördraget bevaras i templet. Och Israel hade också ett tempel. ni vet hur man där förvarade lagen. Och han ingick det här fördraget. Och vad är det jag säger detta för? Jo, lagen som Gud gav, det var till Israels folk vid denna tid. Han säger, ni är mitt folk. Och jag vill att den här lagen ska vara rättesnöret i min relation. Och någon säger, men varför skulle Gud ingå ett sånt här förbund med någon liksom, om andra folk gjorde det? Jo, det är för att Gud talar vårt språk. Det var så människorna tänkte, det var så människorna uppfattade allting. Och sa, okej, ni vet hur människor gör. Ni vet hur de stora mäktiga kungarna har de här lydstaterna. Och gör de som de säger så blir de välsignade. Gör de det inte så kommer någon form av förbannelse över dem. Och det var likadant här. Och Gud sa att jag vill att ni kommer under det här och blir mitt folk. Med allt vad det innebär. Och på Jesu tid, när någon var sjuk, hade spetälska, kanske var besatt av någon demon eller vad det kan vara, vi läser om olika såna här saker, då tänkte man alltid så här att okej, de här människorna, de har fått vad de förtjänar. De är sjuka därför att i Johannes 9 så var en man blind. De kom och frågade och sa, är det för att han har syndat eller är det föräldrarna? Och Jesus sa, vänta lite nu. Time out. Jag ska berätta, det är inte på grund av hans egen synd. Det är inte på grund av föräldrarnas synd. Utan det är endast för att jag ska kunna uppenbara min makt i denna värld. Så att människor ser vem den levande guden är. Men det var de här tankarna som människorna hade på den här tiden. Och de var påhejade av fariseerna. Det var de som sa det. Okej, är du sjuk? Har du några problem? Någonting? Du har inte lytt lagen tillräckligt mycket. De hade sina tolkningar, de visste precis. Vi är inte speciellt annorlunda idag, egentligen. Vi tänker ofta så. Människor får vad de förtjänar. Men ingenting kan vara mera fel. Och Jesus ville påvisa detta. Ni vet, ska slå sönder på Peter nu. Peter vet det här och andra. På engelska så säger man att någon är a whistleblower. Man blåser i pipan eller man blåser i visslan när man någon gör någonting. Man avslöjar någon. Och det här var exakt det som fariseerna älskade att göra. De älskade att gå omkring med sådana här visselpipor. Inte att de nu hade några sådana. Jag vet inte vad de busvisslade kanske. Men så fort någon bröt lagen, då visslade de, då blåste de i pipan, så att alla blev medvetna. Aha, någon har syndat här borta. Aha, vad fint. Okej, nu ska vi liksom gå till rätta med dem. Det var så roligt, en av de här tjejerna vi pratade med i fredags, hon berättade just det här att hon visste inte vilken bibelbok eller vilket kapitel det var i, men hon kom ihåg den här berättelsen om den här kvinnan som blev tagen på bar gärning i äktenskapsbrottet. Och det var just det här. Fariseerna hade blåst i pipan. Nu var det dags att göra upp med det här. Kom allihopa här och se. Här har vi en syndare. Någon som har brutit lagen. Just precis. Men vi har inte brutit den här lagen. Jesus kommer in med sina gigantiska gudsskor som inte var storlek 52 utan snarare storlek 52 miljoner eller vad det nu kan vara. Han kliver rakt över deras koncept om hur man tolkar lagen. Så det säger bara kras under fötterna. Och han tog visselpipan ur munnen på dem. Och satte den under sina gigantiska skor och trampade sönder dem. Och överallt så gjorde han upp med de här felaktiga inställningarna och tankarna om lagen och lagens tillämpning. Han bröt tabu, eller tabu säger man kanske i plural, och överskred gränser hela tiden. Han rörde vid de spetälska. som var människor som absolut inte någon ville ha någonting med att göra. Han helade en besatt och han umgicks med dem som man absolut inte skulle umgås med. De prostituerade och de som var skatteindrivare för romarna. Alla de här människorna. Han umgicks med dem. Inte i bemärkelsen att han gick på nattklubb med dem. Men i bemärkelsen att han umgicks och han berättade om den levande guden. Han berättade för dem vem Gud är. Därför att det var bara han som kunde uppenbara vem Gud är. Så lagens syfte, för att summera det, var inte att frälsa människan. Var inte ens att frälsa Israel. Men den gavs i detta vasalfördrag som Gud ingick med dem. Han sa, ni är mitt folk tills det kommer ett bättre förbund. Det nya förbundet som vi kommer till om ett ögonblick. Men tills dess så är det här som gäller. Och ni kan välja idag. I femte Mosebok, kapitel 30, verserna 14-20. Han säger, nu när ni står på gränsen till löfteslandet, välj idag död eller liv. Välj idag att vara lydig eller olydig. Allt det ni gör kommer att ha konsekvenser. Det var hans syfte med detta. Och han gav det till Israel för att de skulle förstå att de var fullständigt okapabla, oförmögna att uppfylla den här lagen. Så att när han sände Messias, Jesus, in i denna värld, så skulle de förstå att här är den som uppfyller lagen i vårt ställe. Men de gjorde det inte, utan istället så blev de stolta och tyckte att ja, det kan hända att inte jag har uppfyllt lagen till 100%, men jag har åtminstone uppfyllt lagen mer än vad han eller hon har gjort. Men vad spelar det för roll inför en helig Gud? Spelar det ingen roll? Liksom, ofta kommer de här frågorna upp. Men om jag liksom bara uppfyller Guds krav till 1%, vad hjälper det om jag uppfyller det till 99%? Men jag saknar den här procenten. Liksom, vi kan inte jämföra oss på det sättet. Lagens syfte var att uppenbara synden. Den var att ge Israel ett rättesnöre att leva efter och få en möjlighet att bli välsignad så som nation. Men också innebar den konsekvenser för dem om de var olydiga. Men de tolkade den fel. De trodde att den var ett sätt att bli frälst på. De trodde att det var ett sätt genom vilket de kunde verkligen komma hela vägen till Gud. Och de hade sitt system helt och hållet uttänkt. Hur lagen skulle tolkas, tilläggen, allting. Och de älskade att blåsa i sin lilla pipa för att uppenbara när någon bröt lagen så som de själva tolkade den. Men låt oss gå till nästa punkt. Nåden kom genom Jesus Kristus. I Johannes evangeliets första kapitel, vi har redan citerat vers 18. Men i vers 16 står det att lagen kom genom vem? Moses. Men nåden kom genom Jesus Kristus, vers 17. Och i vers 18 så står det att Jesus uppenbarade vem Gud är. Som andra ord, om vi såg Jesus, eller om vi har sett Jesus, eller som människorna såg honom på den tiden, då hade de också sett Gud. Därför att han var den fulla, i Hebreerbrevet 1, den fulla representationen av Gud. Det hade aldrig hänt tidigare. Det hade funnits profeter i Gamla Testamentet. De hade gjort sitt bästa för att uppenbara vem Gud var. Och de gjorde det, men de var människor. Det har funnits andra vägar som Gud har uppenbarat, men ingen hade kunnat göra det. Gud själv blev en människa och kom in i den här världen och uppenbarade vem Gud var. Och jag tänkte just på det här, hur Mose var en bild av lagen. Kommer ni ihåg att han förde dem genom öknen, men han kunde inte komma in i löfteslandet. Lagen kan inte föra oss fram till fullkomlighet. Bara nåden kan det. Så vem tog över? Josua. Och vad betyder Josua? Jo, det är det gammaltestamentliga namnet för Jesus. Han var en bild av Jesus. Så Mose var en bild av lagen. Och han förmådde ingenting. Han förmådde bara att ge dem en lag som kunde välsigna dem respektive förbanna dem om, beroende på hur de levde. Men sedan kom Jesus, eller Josua då, om vi ser den gammaltestamentliga bilden, och han förde dem in i löfteslandet. Och Jesus för oss in. Varför? Jo, därför att han har uppfyllt en lag som inte vi kan uppfylla. Han har gjort det i vårt ställe. Och i det ögonblick jag tror på honom är lagen uppfylld. Behöver inte anstränga mig för att göra det. Och lärjungarna, de bröt sabbaten. De gick över ett sädesfält. Stackarna blev lite hungriga. Ungefär så. Som vi går förbi någonstans och tar ett äpple eller någonting. Nej, men de tog de här sädeskornen liksom och åt av dem. Och genast var de där med sin pipa. Och blåste. Fick inte till en bättre visslingssignal. Och helt plötsligt så står de där. Aha! Utmärkt! Farisén hade ett perfekt tillfälle att göra upp med dem nu. Nu är det klart! De ansträngde sig på sabbaten. Det var inte frågan om att de stal någonting, vem som nu ägde det fältet. Det var att de hade jobbat på söndag, eller på lördag var det här, sabbaten liksom. Hemskt. Men Jesus, återigen, han tar de här visselpiporna från deras mun, lägger dem på golvet, trampar sönder det och säger: okej, jag har en liten lektion för er här. Och så säger han så här: har ni inte hört vad David gjorde? Och jag menar, när man sa David till israeliterna, då lyssnade man. Därför att Mose och David och Abraham, det var väl de tre största namnen som man kunde, liksom Josef kanske också. Men liksom David, wow! Vad gjorde han? Han gick in i templet och åt skådebrödet. Jag menar, det måste väl vara värre än att man bryter av några sädesax och äter på sabbaten. Men det verkar inte som att Gud straffade honom för det. Och det står att det var inte bara han som åt det, för det var bara prästerna som fick äta det. Och han var inte från en prästerlig familj. Och han gav till de andra också. Men han kom undan med det. Och vad är det han säger här? Jo, han säger att den lag som ni har i era händer, som ni har tagit på er att tolka, göra tillägg till och försöka att leva efter så som ni tror att den ska levas efter. Låt mig säga att jag är den laggivaren. Jag har gett den här lagen. Och om jag har gett lagen, då har jag också rätten att tolka lagen, eftersom jag har givit den. Och om jag har rätten att tolka lagen, så vet jag också hur man tillämpar den. Och jag har nyheter för er fariser. Ni tolkar den fel. Ni tolkar den fel. De här har inte gjort något fel. Och alltså säger han att sabbaten blev gjord för människan. En vilodag, en välsignelse. Inte någonting som finns där för att vi på något sätt ska leva upp till någonting. Ni har vänt på alltihopa. Och han var mycket strikt med dem. Och när Paulus i Apostlagärningarna 15 har varit ute och predikat evangelium i världen under en ganska lång tid, så stötte han på de här frågorna. Att alla de här hedningarna nu, icke-judarna, som kommer till tro, hur ska de relatera till lagen? Och det var alltid människor som följde med liksom och sa att jo, men de ska bli som judarna. De ska följa lagen. De ska göra precis som vi. Men då säger jag, okej, det är lika bra att jag åker till Jerusalem. Det är lika bra att jag åker dit och pratar med de andra apostlarna, så får vi se vad som stämmer och är rätt. Så vi kallar det ibland för det här apostlamötet i Jerusalem, kapitel 15. Så han åker dit och han pratar med dem. Och han säger att, eller de lyssnar på vad Paulus har att säga. Och sen sätter de sig ner. och sammanträder. Och sen talar de ut och säger vad som gäller. Och då säger de så här, att varför ska vi lägga på hedningarna en börda som vi inte själva har kunnat bära? Som andra ord, om vi som är Guds egendomsfolk, vi som har blivit utvalda och liksom har ingått det här förbundet med honom, om vi inte har lyckats att leva upp till denna lag, hur ska vi då kunna tro att hedningarna ska göra det som inte har någon kunskap om de här sakerna? Så med andra ord, de säger att låt oss inte lägga en börda. Därför att lagen var och blev en börda för människor. Och jag vet inte, i Lukas 13 och verserna 6 till och med 9, Lukas 13 6 till och med 9, så står det så här att de kommer till ett fikonträd, eller han talar om ett fikonträd, förlåt mig, som inte bar frukt. Och någon föreslog, okej, okay, uppenbarligen, det bär ingen frukt, låt oss hugga ner det. Men så säger trädgårdsmästaren, som då är en bild av Jesus, att vänta lite grann. Låt mig få lite mer tid. Låt mig gräva runt trädet. Låt mig gödsla det lite grann. Låt mig vattna det lite grann. Låt mig tala lite fina ord, bygga upp trädet. Låt mig göra alla de här sakerna först. Och sen får vi se hur det går. Liksom. Och jag tänker på det liksom, att det är just det här att någon uppfyller inte lagen. Någon lever inte på det sätt som man ska, som man borde. Ja, vi hugger ner trädet omedelbart. Därför att det bär ingen frukt. Okej, vi vet att Gud vill att vi ska bära frukt. Men vad vet vi om vad som är rätt frukt? Vad vet vi om Gud har 10 år eller 20 år i någon människas liv där han gör någonting för att de sen ska kunna bära frukt? Vi har så kort perspektiv. Vi säger att någon bär inte frukt, hugg ner dem. Men Gud säger nej. Jag vill jobba med dem. Det är hela principen. Nåden kom genom, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Han uppenbarade vem Gud är. Det är Guds hjärta att gräva runt oss, att vattna oss, att gödsla oss, att ta hand om oss på alla tänkbara sätt. Varför? Jo, därför att har ni prövat någon gång när ni ser en växt, en planta, en blomma, vad det nu kan vara, gå upp till blomman och liksom svär ve och förbannelse över dem och säga, du borde ju blomma bättre, du borde liksom, det händer ingenting, det händer absolut ingenting. Det är inte för än jag börjar, och jag är inte bra på det här nu, men man börjar liksom att pyssla med dem. När man börjar att göra någonting för att förändra förutsättningarna för den här, mera ljus, mera vatten, mera omsorg, vad det nu kan vara, då kan plantan blomma. Och det är det som Gud vet. Han gräver runt oss, han vattnar oss, han hjälper oss på alla sätt. Och nåden kom genom Jesus Kristus. Lagen fördömde judarna därför att han gav lagen så att de skulle se och förstå att de inte kunde leva upp till vad den helige guden förväntade sig av dem. Därför gavs lagen. Men lagen gavs inte till hedningarna. Den gavs till judarna. Hur fördöms vi som inte är av judiskt ursprung? Jo, i Romarbrevet 2 så talas det om att vi har ett samvete. Och det här kan man tala om med ateister och evolutionister och darwinister. Var kommer det ifrån? Jo, det har utvecklats under tiden. Därför att generna som programmerar oss så att vi ska vara sådana här överlevnadsmaskiner i det här universumet, de har sett till att vi har kommit till den platsen där vissa saker inte är bra för oss. Och när vi går emot de sakerna, då säger samvetet ifrån. Men det är ingen bra förklaring, tycker inte jag. Därför att ingen kan riktigt förklara det. Alla människor har ett samvete. Alla människor vet vad som är rätt och fel. Det står till och med i Romarbrevet 1 som vi talade om förra helgen i ett visst sammanhang, att människorna känner till sanningen och de förtrycker sanningen på det här sättet. De kan veta, men de vill inte veta. De är i uppror mot Gud. Och i Apostlagärningarna 17 så ser vi hur Paulus möter ett antal människor, hedningar. Och han talar till dem och han säger så här att tidigare så lät Gud många saker passera därför att människor visste inte. Gud dömer oss inte för någonting vi inte kan och vet och förstår. Men han säger nu, och vad syftar han på när han säger nu? Jo, han syftar på att nu har evangeliet kommit in i världen. Nu är det ingen skillnad längre mellan judar och hedningar. Nu är det ingen skillnad på det sättet, utan alla är ansvariga för att omvända sig. Ordet omvända sig betyder att vända om 180 grader. Att inte tänka så som jag tänkt tidigare i min självrättfärdighet. Och tro att jag har någonting att hämta hos Gud. Och tro att jag kan uppfylla någon lag eller vara bättre än någon annan. Utan att omvända sig bemärkelsen att tro Jesus Kristus. Han som har uppfyllt lagen åt oss. Och han ger oss evigt liv. Och jag älskar det här. Nu har det gått ut på det här sättet. I Gamla testamentets tid, Gud utvalde Israel. Han gav dem en lag. Den hängde specifikt samman med det förbund som han slöt med Israel. I Andra Mosebok kapitel 19 på berget Sinai. Och det var en lag som inte gavs till hedningarna. Men till hedningarna fanns samma lag. Given i hjärtarna. I deras hjärtan. I deras tankar. Därför att lagen är ju bara den uppenbara, bara vem Gud är. Det här är Guds helighet som måste tillfredsställas. Och det gjordes den också på Golgata kors. När han i sin kärlek lät Jesus Kristus dö för oss. Så att hans helighet skulle kunna bli tillfredsställd. Så att han skulle kunna bli fri att älska oss. Och den sista saken vi vill tala om, lagens syfte, har vi talat om. Nu har vi talat om att nåden kom genom Jesus Kristus. Och nu vill vi tala om att nåden är tillgänglig för alla. I Titus 2:11 står det att Guds nåd har uppenbarats från himmelen till alla människor. Guds nåd finns där. Jesus Kristus kom in i världen. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Han var den enda som inte syndade i sitt liv. I första Johannesboken, eller brevet, så läser vi ibland någonting som tycks vara motsägande. För det står så här att om någon är troende så syndar de inte. Men sen står det i nästa andetag att om någon säger att de inte syndar så är de lögnare. Så hur kan det stå både och? Nå, det finns förhoppningsvis en ganska enkel förklaring. Den nya människan, den pånyttfödda inre människan, syndar inte. Men köttet syndar. Och Bibeln kallar köttet för den gamla människan. Så med andra ord, den nya människan i Jesus Kristus syndar inte. Men den gamla människan, köttet, gör det. Men skillnaden mellan en kristen och en ofrälst människa, det är att en ofrälst människa syndar som ett oavbrutet streck på det här sättet. Liksom. Det finns inget annat. Vi lever, vi är under synden. Men när vi kommer till tro så har vi blivit födda på nytt. Och vårt syndande blir mera så här som en kort linje och sen stopp och sen en kort linje, stopp. Så här, liksom en prickig linje. Och förhoppningsvis så blir det mindre och mindre, färre och färre. Men det är annorlunda. Vi kan inte fortsätta i synden som vi har gjort tidigare. Därför att någonting har hänt. Gud verkar i oss. Vi kan göra samma saker och vi gör samma saker. Men vi kommer inte undan med det. Vi kommer under Guds hand. Hans underbara disciplinerande. Jag vet att det är en negativ term. Men den är faktiskt en fantastisk term. När detta disciplinerande eller tuktande görs av en kärleksfull Gud, då är det helt annorlunda. Då är det för att vi ska komma rätt med honom och inte missa någonting. Och jag vet inte, lydnaden som människor har. Jag vet inte om jag berättade det här tidigare, men alltså Schaller använde en bild, om jag kan komma ihåg det, i Baltimore i somras. Så han pratade om just hur jag kan vara i militären, och i militären så är det så att varje lydnadshandling respektive varje olydnadshandling ger omedelbara konsekvenser. Lyder jag så blir jag befordrad. Är jag olydig så kommer det någon form av straff. Så jag vill vara lydig omedelbart. Och jag är det också. Liksom. Ja, det är det som gäller. Men var är mitt hjärta? Det är möjligt att vara lydig någonting med ett omotiverat hjärta. Eller rättare sagt, jag kanske är motiverad för att jag tror att det ska ge mig någonting. Jag vill behaga någon, jag vill göra någonting. Men jag har inte rätta motivet. Men å andra sidan berättar han en bild om en liten pojke som kommer till sin... Han kliver in med skorna på. Och mamma har precis städat. Och pappan kommer till honom och säger att, vet du, okej. Vet du, mamma har städat huset idag. Liksom. Det är jättefint nu. Och vill att vi tar av skorna. Liksom, därför att annars smutsar vi ner. Och vad tror du, jag ska själv ta av mig skorna. Liksom. Så vi gör det båda två. Så att vi inte liksom gör mamma ledsna. Okej, säger killen. Vi gör så. Det är bra. Du gör det, jag gör det också. Och man blir motiverad. Jag får höra varför. Det finns någonting bakom. Det finns ett hjärta. Och Bibeln talar om detta i Romarbrevet 6:17. Att vi har blivit lydiga den här läran av hjärtat. Av hjärtat. Vad imponerar det på Gud om vi lyder hans bud med ett felaktigt motiv? Inte någonting. Kanske vi skördar någon världslig välsignelse därför att vi inte råkar illa ut när vi gör vissa saker. Kanske. Lagen har den förmågan kanske. Men inför Gud gör det ingenting. Han vill ha villiga hjärtan. Han vill att vi lyder honom. Inte därför att det är en lag som fördömer oss, utan därför att vi verkligen vill lära känna honom för vem han är. Och jag hade ett samtal med någon, en pastor här förra veckan, och berättade just hur han hade varit i en kyrka som, alltså det är pastorn i kyrkan nu, som hade smakat lite grann av nådesbudskapet. För det var en otroligt lagisk församling. Och folk blev så upprörda över honom att det slutade med att han fick... Han lämnade själv kyrkan för att han upptäckte nåden. Han ville predika nåden. Han ville tala om de här sakerna. Och det var otroligt därför att han hörde ett ljud. Vi talar om den här trumpeten. Att ingen gör sig redo för striden om inte trumpeten har ett visst ljud. Och om trumpeten basunerar ut lagiskhet, eller om trumpeten basunerar ut laglöshet, vem gör sig redo för strid? Ingen. Men om trumpeten basunerar ut nådesbudskapet, då blir vi motiverade att följa honom av egen vilja. Och det gör all skillnad i världen. Och det var det här som de här två bröderna upptäckte. Den förlorade sonen, som det heter. Han drog iväg och gjorde någonting. Han hamnade bland svinen. Och fick inte ens äta svinens mat. Men han var där och han upptäckte och förstod att han hade det bättre i sin faders hus, och han kom tillbaks. Ville vara en tjänare. Han sa, jag förtjänar inte att vara din son. Men fadern sa, jag vet inte vad du talar om. Ditt sonskap kan inte liksom tillintetomgöras. Det handlar bara om att vi har varit separerade i vår gemenskap. Du är född till att vara min son. Du kommer alltid att vara min son. På samma sätt är vi födda till att vara Guds barn. Kommer alltid att vara Guds barn. Men det händer ibland att vi vandrar bort ifrån Gud. Och sitter där på grisarna. och kommer på att vi går tillbaka. Vi lägger en börda på oss själva och vi säger att jo, jag kommer tillbaka Gud, men jag är bara en tjänare. Och Gud säger liksom, vad talar du om? Du är en son, du är en dotter, du är mitt barn. Och sonen kom tillbaks hem och började att tjäna i sin faders hus med en helt ny attityd och inställning. Därför att han hade förstått och smakat nåden. Men den andra brodern, som hade varit där hela tiden och varit lydig, men hans lydnad var inte av hjärtat. Så att när omständigheterna uppenbarade hans lagiska hjärta, då började han genast att jämföra sig. Han sa, nej, men fader, jag är ju inte som min broder här, liksom, som har varit borta och slösat bort arvet, och ja, men jag är ju inte sån, och du har aldrig gjort någonting för mig, liksom, jag får ha en fest här för mina vänner, aldrig. Vet du, han hade ingen aning om, han levde efter lagen, han var lydig, hade varit lydig. Och det står att han gick ut ur huset. Det vill säga, han gick ut för att han ville inte ha gemenskap, och fadern kom efter honom och försökte att övertyga honom att komma tillbaks in. Det står inte någonstans att han faktiskt kom tillbaks in. Att han ville fortsätta att ha gemenskapen. Och jag tänkte bara på liksom att nåden är tillgänglig för alla, men en del människor älskar att vara som farisén. Man älskar att leva under lagen och tro att man uppfyller den bättre än andra. Och blåsa i pipan när någonting händer. Och vara den som tolkar situationen. Men Jesus klev in med sina gigantiska skor och krossade de här koncepten. Och sa att Gud är inte sådan som ni lär människorna att han är. De har ingen aning om en levande guden är. Ni har undervisat dem att ha en gemenskap med en massa bud. Och vi träffar på det här hela tiden när vi evangeliserar. Människor tror liksom att om man då går i kyrkan, liksom, då måste man göra si och så. Och då måste man undvika det här och det här. Ja, okej. Okay. Det är inte det att vi undervisar att en massa världsliga saker är bra. Inte alls. Jag gör det i alla fall inte. Inte alls. Vi lever inga dubbelliv på det sättet. Går i kyrkan på söndagen, lever med världens människor i veckorna. Om vi gör det, om vi är frälsta, Gud kommer att låta oss veta det. Absolut. Det är min övertygelse. Men samtidigt, det handlar inte om någonting annat än att lära känna honom. Nåden. Hela tiden. Och det är underbart. Låt oss lyssna på nådens ljud. Och jag är så känslig för de här grejerna. Jag har varit under nådens budskap för så många år. Jag har hört den här undervisningen. Och jag urskiljer direkt när trumpeten har ett annat ljud. Jag märker direkt när människor liksom försöker att blanda nåd och lag. Därför att det går nämligen inte. För det står att lagen och nåden, de är varandras. De är ömsesidigt uteslutande. Så antingen förlitar vi oss på han som har uppfyllt lagen åt oss, genom oss, Jesus Kristus. Eller så förlitar vi oss på vår egen förmåga. Och det här är livet bortom fariséernas lag. Det finns en massa olika grejer där ute. Ni vet liksom hur människor tolkar. Man har sina åsikter och idéer om olika saker. Och det är så härligt på något sätt. Man hör människor blåser i pipan överallt liksom. Nu ska vi göra upp med den här situationen. Så här och så här är det. Och sen får vi komma in med Jesu hjärta. Jesu tankar. För de här människorna. Och bara säga att det är inte alls så. Gud är inte alls sådan som ni tror. Och det är så viktigt att vi verkligen förstår vem Gud är. Det är vår uppgift att ge människor en rätt gudsbild. Så att människor vill följa Gud. Inte av något tvång eller av något felaktigt motiv. Men därför att han är värd att följa. Hans hjärta. Han är den himmelske fader. Och vi skulle kunna dra ut på det mera. Men jag avslutar här och så får fortsätta lite samtala om det sen efteråt. Jesus, vi ber att du välsignar de här tankarna. Herre, du gav lagen, men kan inte frälsa någon. Men du kom med nåden. Genom denna nåd så uppfyllde du lagen åt oss. Så att vi inte behöver stå fördömda inför dig, helige Guden. Och denna nåd är tillgänglig för alla. Om någon har lyssnat på det här budskapet på internet, så ber vi verkligen att om du upplever att Gud talar till ditt hjärta, om du upplever att den helige ande har rört vid dig och övertygat dig om att du är en syndare precis som alla andra människor är. Bibeln säger att alla har syndat och kommit till korta inför Gud och hans helighet. Om du upplever det i ditt hjärta, så finns det en lösning, nämligen att tro på Herren Jesus som din frälsare. Och vi uppmuntrar dig att göra det. Ta en stund just nu, kanske precis när du lyssnar nu, eller vid sängkanten, skrivbordet, hemma, köksbordet, var du än är, och be en enkel bön i ditt hjärta. Bjud Jesus in i ditt liv och be honom bli din frälsare. Jesus, här är jag, en syndare som behöver nåden. Du kommer nåden, Jesus. Nu ber jag att den nåden också får bli min frälsning, så att jag kan se dig och leva för evigt med dig i himmelen. Om du bjuder honom in i ditt hjärta, du omvänder dig från dina egna tankar och dina egna idéer om vem Gud är och vad som behövs för att leva ett rätt liv. Du omvänder dig när du hör evangeliet och tror på honom som har gjort allt för oss, allt det som vi inte själva kunde göra. Då sker frälsningens under i ett ögonblick. Och du kan kalla dig själv ett Guds barn. För Gud gav ett löfte att var och en som trodde skulle få bli ett Guds barn i Johannes 1:12. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi tackar dig för att du ger nåd. I ditt namn. Amen.